Och där är det en helt färgexplosion här borta.
Ja, de här är
inne
helt
i knopparna.
Fantastiska.
Piontulpaner kallar man dem. De är ju som pioner nästan när de slår ut.
Sverige behöver kanske inte importera så många snittblommor som vi gör idag. Vi skulle kunna odla mer här hemma istället, menar en del. Och skära ner på transportutsläpp och bekämpningsmedel.
Den här är ju faktiskt redo, så vi kan ta upp en sån, får vi se. Jag älskar det här krispet.
Även om de svenskodlade snittblommorna har en säsongsmässig nackdel jämfört med importen.
Det finns ju inte året om. Men jag tror det finns en jättestor potential i att öka andelen av inhemskt odlade snittblommor.
Vetenskapsradion ger sig in bland tulpaner, astrar och dahlior med frågan om det går att odla mer snittblommor i Sverige. Jag heter Sara Sällström. Och på slätten strax norr om Uppsala bor snittblomsodlaren Sara Omdal i ett vitt trähus med en stor grönskande trädgård uppe på en kulle.
Du kan väl visa först var blommorna är?
Ja, exakt. För att det här var ju då en ganska vildvuxen tomt när vi köpte det här. Så nu har vi intagit den mer och mer.
Och så är det
här nere då som vi har själva odlingen.
Så det är ganska långa rabatter egentligen som ja. Det växer snittblommor längs.
Precis, det som är rolig säsong just nu, det är ju
tulpanerna just nu här nere. Som de här tulpanerna, det är såna Darwin-tulpaner, de är enkla. Och de här är helt perfekta att plocka nu. När man börjar visa färg, den här är lite på gränsen, då kanske den inte öppnar sig.
Den knoppen där?
Den knoppen. Utan den här när man ser att man ser färgen och den börjar öppna sig, då är den perfekt.
Men de ska inte ha slagit ut helt då?
Nej, utan det bästa är att plocka dem nu så att det blir bäst hållbarhet på dem.
Och enkla, då har de bara ett lager av kronblad då?
Exakt, så du kan få se. Så när folk är här och plockar då, när jag själv plockar eller när jag plockar, då bara drar jag upp dem. Då liksom greppar jag ganska långt ner och så drar jag upp dem så här. Och då ser man ju också att det blir en ganska lite längre skälk mot vad man ser i landet. Och det här är ju... Hör du krispet på de här tulpanerna? Alltså det är ju något annat än när du går och köper tulpaner på ICA. Även om det också finns mycket bra svenskodlade tulpaner idag, vilket är väldigt roligt. Men just när man odlar dem på friland, alltså de får stå i vind, de får stå i olika väder. Alltså de växer ju upp och blir ju, det blir ju en annan typ, det är som en annan blomma tycker jag.
Alltså stadigare lite?
Stadigare, krispigare, längre. De blir ju mera, det blir en lite mer livfull blomma tycker jag.
Här har vi ett helt gäng lite grönvita.
Exakt.
Nästan lite gula, va?
Ja,
ljusgula.
Precis.
Verona heter de här. Så de här är de första. Det är ju olika sorters, alltså tidiga tulpaner och sådana som kommer lite senare. Så just den här raden vi ser här, det är ju tidiga tulpaner. Sådana sorter som kommer först.
Det är ganska många olika sorter ändå, va?
Det ser ju inte supermycket ut, men det är 2,500 tulpaner här.
Wow.
För att man sätter dem ju väldigt tätt när jag odlar så här.
Jag kan ta upp någonting här. Det är det jag ska pyssla med. Ja. Sen ska jag förbereda och sätta ut mina ranunklar idag.
Det står på tur. Mm.
Tulpanerna tas upp med löken kvar. Så den som kommer hit på självplock kan välja att plantera dem hemma sen. För Sara Omdal är självplock ett viktigt sätt att sälja sina blommor, medan andra odlare har mer samarbeten med blomsteraffärer. Hon är en av drygt 200 medlemmar i branschföreningen Snittblomsodlare i Sverige. En förening där medlemmarna odlar enligt konceptet Slow Flowers, där man odlar utan bekämpningsmedel och på friland, utan uppvärmda växthus. Och för henne har odlingsintresset växt fram med tiden.
Vi bor ju som vi gör. Jag har 5 barn så att det har varit fullt upp. Och då kanske inte jag har odlat det intresset så mycket. Men när barnen började växa upp och jag började greja ut i trädgården. Kände att jag tyckte om det. Det gjorde gott för mig också. Jag kände att det är något rofyllt att hålla på ute i trädgården. Någonting som jag kände att jag hämtade kraft i och mådde bra av. Och var också ett skeden där i livet man kände var, alltså man skulle ta någon ny riktning om vad man ska göra. Och då var det här med trädgård låg mig väldigt varmt om hjärtat. Och det finns ju olika koncept i det här när man driver snittblomsodling. En del kanske har mer att man säljer till florister direkt mera. Det finns många olika sätt man kan göra det på. Men vi har tyckt om, eftersom vi har det integrerat i vår egna privata trädgård, så har det blivit att jag tycker om att folk kan komma hit, att de kan få njuta av blommorna, att det kan bli som en liten oas. Och att folk blir ju glada av att komma och plocka blommor och vara här. Och vi brukar ha lite fika, kan sätta sig ner och fika. Och det är ändå, man kan ta cykeln från stan liksom, och så kommer man ut och så får man bara koppla av lite. Och se glädjen i det gör med människor också, tycker jag är väldigt tillfredsställande.
Före andra världskriget fanns det många producenter av snittblommor i Sverige. Men efter kriget blev odlingarna och samhället allt mer industrialiserade och de mer storskaliga odlingarna utomlands tog över. Idag finns visserligen en större produktion av växthusodlade tulpaner i Sverige. Men den största delen av snittblommorna vi köper kommer från odlingar utomlands. Och det vi ser nu med ett växande intresse för inhemska buketter och då man sätter särskilt värde på lokal produktion, miljö och hållbarhet. Det är ett fenomen som Sara Spendrup på Institutionen för människa och samhälle vid Sveriges lantbruksuniversitet har intresserat sig för.
Jag tycker det här är superintressant och väldigt spännande att det har blivit så aktuellt och att vi ser att ett växande intresse bland både kunder och odlare såklart då. Och kontexten varför det har blivit så intressant är ju jättespännande, helt enkelt. Ja.
Mm. Och vad vet du om de drivkrafterna?
Ja, vi har gjort för några år sedan nu en studie kring där vi gjorde intervjuer med snittblomsodlare i Sverige. Just av den här nya karaktären som vi att man odlar på friland och odlar under då främst sommarhalvåret. Och vi såg att man drivs väldigt mycket av en passion för de här blommorna. Man kanske gjort något annat innan och ser att detta skulle kunna vara ett alternativ till en annan försörjning. Och att man drivs av att finnas i de här odlingarna, men såklart också möta kunder, kunna leva ibland ett annat liv än man gjorde innan kanske, där man kan ha detta som en del i vad man har som försörjning. Men just den här intresset för blommorna och det vackra i dem, skulle jag säga, är väldigt intressant.
Det är intressant att det sker just nu också, tänker jag.
Ja, när vi gjorde vår studie så var det ju delvis under pandemin. Och där kunde vi ju se att de här odlingarna kunde ju fylla ett behov som fanns av att hitta saker att göra där man var utomhus, men ändå kunde umgås och hitta utflyktsmål och så. Så det var ju också spännande att se att det växte fram då också.
Och då var det igång på något vis.
Ja, precis. Då var det ju igång. Absolut, det var det. Men det vi tycker vi ser att det fortsätter ju och det blir som vi uppfattade fler och fler odlare också. Så att det har ju inte ebbat ut efter pandemin utan det finns ju absolut kvar.
Men hur tänker du då? Hur pass självförsörjande på snittblommor skulle vi kunna bli i Sverige om man verkligen får saker att rulla?
Ja, jag tror absolut att det finns en stor potential att öka och att det kan bli mer. Samtidigt så är det ju en stor konkurrens med det importerade materialet och där finns kanske andra typer av kvaliteter där som man har svårt att möta. Och även detta att det finns ju inte året om så att säga. Men jag tror det finns en jättestor potential i att öka andelen av inhemskt odlade snittblommor.
Och vad skulle poängen vara enligt dig då?
Ja, men det jag tycker är intressant det är ju att de här odlarna kan ju också bidra väldigt mycket till sina lokala platser. Ja, ofta ligger de kanske lite utanför tätorter, att det kan bli en samlingspunkt på de här ställena. Men de bidrar ju också till andra verksamheter och man kan få upp de här flödena mot att man jobbar med lokala butiker eller att man jobbar med eventföretag. Att hitta samarbeten med andra typer av aktörer. Så växer ju alla typer av företag som finns kopplade till de här.
Men idag finns det flera svårigheter för de småskaliga snittblomsodlarna som behöver lösas om branschen verkligen ska kunna, ja, låt oss säga, blomstra. Det menar Eva Eliasson, ordförande för deras branschförening Snittblomsodlare i Sverige. Jag träffade henne när hon var på ett seminarium i riksdagshuset i Stockholm för att få politikerna att intressera sig för snittblomsodlarnas sak.
Vad är begränsningarna då för att vi ska kunna ha en
större produktion av snittblommor i Sverige?
För det första så tror vi att generellt sett i Sverige behöver man bli mer medveten om att det är, möjligheten finns. För det skulle också styra efterfrågan. Att man frågar efter lokalodlade blommor helt enkelt. Så det är väl en sak. Men sen så har vi också identifierat att det är svårt för floristerna kanske. De kan ju inte åka runt hos oss på gårdarna och plocka upp blommor. Alltså vi måste ha ett system som funkar bra med distribution utav våra blommor och koordinering. Och någonstans där köpare och säljare kan mötas.
Och vem ska fixa det?
Ja, vi har ju förhoppningen, vi ska ju försöka få till ett sånt här, ett innovationsprojekt. Vi ska faktiskt ansöka om det på Jordbruksverket, vi får se om det går bra. Vi håller summarna.
Ja, för man måste ju liksom ha både folk och pengar, tänker jag, för att sätta igång och vem ska göra vad och så.
Precis, det här är ju någonting som inte finns nu som man skulle behöva ha en innovation runt om, hur man ska lösa det här på ett sätt så att det blir hållbart över tid också. Och sen så måste vi också på sikt bli fler som odlar.
Eva Eliasson vill också att myndigheterna och politiker förstår att ekonomiska stöd som man kan få som jordbrukare inte är anpassade idag för den typen av småskalig odling som föreningens odlare ägnar sig åt. Vice ordföranden Fanny Kalosi-Tornell förklarar.
Det finns ju flera investeringsstöd från Jordbruksverket som är gjorda för unga jordbrukare till exempel, som är, kräver större arealantal än vad vi kan klara av och odla på.
Och samtidigt är det småskaligheten, säger hon, som gör att man genom att variera blomsorterna man odlar kan undvika sjukdomar och ohyra utan att använda bekämpningsmedel.
Vi har ju inga monokulturer utan vi odlar väldigt många sorter och det skapar ju ofta en mycket hälsosammare miljö, mycket mindre risk för sjukdomar som sprider sig och vi jobbar väldigt mycket med jordhälsa. Vi vill ha friska, levande jordar som mår bra och det med ett aktivt mikroliv och det skapar ju en otrolig hälsa. Plantorna blir friska och starka och de är mycket mer motståndskraftiga mot sjukdomar.
Hur gör man då till exempel för att få en hälsosam jord?
Ja, men vi försöker ju inte att plöja jorden, alltså att vi vänder den, för det ställer ju till mycket för mikroorganismerna. Utan vi jobbar istället liksom med att bygga jorden uppåt och vi använder ju inga naturfrämmande medel. Vi sprutar ingenting, ingen konstgödsel, utan vi jobbar med naturgödsel, vi jobbar mycket med täckodling med organiskt material. Så att man bygger, många av oss använder fermenterade nässelvatten. Bokashi och olika typer av fermenterade produkter just för att få upp mikrohälsan. Och vid en eventuell kris eller beredskap så är det en otrolig resurs. För våra odlingar går ju ganska snabbt och enkelt att ställa om till en odling för att producera kanske mat som är huvudfokus vid en eventuell kris. Då. Och eftersom vi inte är beroende av något fossilt bränsle för att kunna ha en fungerande odling så skulle det ju funka jättebra att applicera ut den i mindre villaträdgårdar, i parker, i städer. Så vi har ju mycket kunskap och är ju en otrolig resurs om nu värsta tänkbara händer.
Men i den bästa av världar är ändå blommor som får växa hemma hos Fanny Kalosi-Tornell i Småland. Och möjligheten för fler att odla snittblommor kommersiellt i liten skala i Sverige behöver inte bara vara upp till odlarna själva att utforska. Sara Spendrup vid Sveriges lantbruksuniversitet, som vi hörde tidigare, har flera idéer om vad hon skulle vilja forska om ifall hon får forskningspengar för det.
Det som vi är väldigt intresserade av det är att titta på de ekonomiska aspekterna, affärsmodeller. För vi kan ju se att de här odlarna brottas ofta med lönsamhetsproblematik. Att det är svårt att faktiskt ha en lönsam odling. Och att det kan man ju koppla till andra liknande verksamheter som kanske mindre odlingar av även frukter och grönsaker och så vidare. Att titta på hur kan man jobba med affärsmodellerna för att underlätta för de här entreprenörerna och företagarna. Det hade vi tyckt var väldigt intressant att kunna bidra där. Men sen tror jag också att odlarna skulle vara väldigt intresserade av just både växtskydd men också växtföljd. Och sen kanske man också skulle kunna tänka sig, det här är ofta mindre odlingar och den tekniken som finns. Det är inget jag jobbar med, men jag skulle kunna tänka mig att man skulle kunna vara intresserad av det också. Alltså just ja, vad finns det för teknik man skulle kunna använda i de här odlingarna.
Sen finns ju också förväntningarna hos oss som köper blombuketter till födelsedagar och högtider att tänka på. Svenskodlade snittblommor på friland går bara att få tag på en viss del av året, säger Stockholmsbaserade floristen Johan Munter, som ändå föredrar svenskodlat.
Inget blir vackrare än när jag får jobba med vackra liksom blommor som har vuxit på friland i Sverige. Det är den bästa tiden på året. Jag älskar att jobba just då.
Vad är det som är så speciellt med dem då? För det är ju blomma som blomma, kan man tro.
Det kan man tro, men när det växer hur mycket som helst i långa rader i stora blomsterfabriker så blir blommorna raka, ganska tråkiga. Men en blomma som har lite själ och lite annan form och lite krokigheter och härliga former blir man lycklig av. Men det är ju främst 3 månader som är hysteriskt mycket under. Sen är det ju lite mer kämpigt de andra månaderna. Och för mig som har ett företag som bygger på att sälja blommor varje månad, så är det att liksom få tag i material och få det att fungera och sen få konsumenten att förstå vad den ska välja.
Så vad ser du skulle behövas för att svensk snittblomsodling skulle vara mer, eller att vi skulle bli mer självförsörjande på blommor?
Nej, men fler som odlar och lättare för oss som driver floristverksamheter, butiker, att få tag i blommor som vi kan sälja. Och för oss också en så lång säsong som det bara går.
Den här är ju perfekt. Man drar upp den och då är det alltid en bit mer också i jorden, så du ser att skälken blir en del längre när man plockar upp dem.
Och en medvetenhet och förståelse för vilken tid på året det är också något som snittblomsodlaren Sara Omdahl har tänkt på och skulle vilja se hos oss konsumenter.
Så här har vi färska tulpaner.
Med en liten rotbuske längst ner.
Ja, precis. På lökarna.
Men hur bråttom är det att få iväg de här till någon sorts användning eller hem nu då, när du precis har dragit upp dem?
Nej, man kan ju förvara dem i kyl. Och om jag behåller löken på så här, om det skulle vara så att jag inte vill använda löken utan snitta dem, då skulle jag kunna förvara dem i kyl i upp till 3 veckor. Och sen kan jag bara snitta av dem och sätta dem i vatten och de har blivit jättefina och fått långt vasliv. Så att, nu kan jag förvara, men de här kanske, om jag behåller löken nu, så förvarar jag dem ungefär en vecka.
Det är ju lite senare, men man kanske annars tänker att man kan köpa tulpaner i affär.
Exakt, för att i Sverige är det 15, nu glömmer jag nästan bort om det är 15 februari eller 15 januari, så vi har tulpanens dag i Sverige. Men vi försöker få in den frilansodlande tulpanens dag, vilket är 15 maj. För det är då den står som starkast i Sverige. Mm. Så att det vi försöker få in, det är det som är, om man följer blommor i säsong, så är det den rätta dagen.
Ja, för jag tänker att vi som köper och beställer blommor, vi är ju vana att kunna välja och vraka lite.
Ja, precis, lite bortskämda så. Men det är det tänket man vill försöka få in, att man tänker blommor i säsong. Som just när någon ska gifta sig, kanske ska gifta sig i september. Och så kommer de och säger, ja, jag skulle vilja ha en brudbukett, jag vill ha pioner. Jaha, nej, men alltså pioner, det finns inte i september. Alltså man försöker att få in det här tänket, och det tar ju tid såklart. Men man märker ändå att det är mycket som händer hela tiden. Men det tar ju tag att ändra hur man tänker och hur man är van att tänka. Det vet man ju själv. Att man tänker bara, ja, men vad är det som blommar? Det är det man vill att folk ska bara tänka. Vad blommar just nu? Vad kan jag använda just nu? Vad finns, om man ska gifta sig nu till exempel, jag har tulpaner. Det skulle jag kunna ha. Jag hade en möhippa här alldeles nyligen och de hade odlat upp tulpaner och skulle ha det som var i säsong just nu i hela bröllopet. Så det är det man vill att folk ska börja se omkring sig och se vad fin, vad blommar just nu, vad är säsong just nu i Sverige. Det önskar jag.
Och du hörde snittblomsodlaren Sara Omdahl här i Vetenskapsradion med mig, Sara Sällström, om möjligheten att kunna odla fler snittblommor i Sverige. Producent var Lars Broström.